Välkommen till Älsklingsboken, vår podd om älsklingsböcker då förstås. Och idag ska vi verkligen fördjupa oss i det som har varit älsklingsböcker från tidig barndom och ungdom.
Till och med, ja, och jag till och med tyckte vi skulle ha som rubrik tidiga läsupplevelser. Det låter ju lite pretentiöst kanske, men just det här. Det som vi läste allra först, eller som vi har för oss att det var det som vi läste när vi var små.
Ja.
Och anledningen till att vi har det, det måste man ju säga också, det är att det här är våran, det är den podd vi, sista podden höll jag på att säga, men det är före semestern, sista före semestern är det. Och sen kommer vi återkomma i augusti, men nu ska vi göra ett uppehåll har vi tänkt, och då är det här är tredje då lästipspodden inför sommaren, och den som jag tror jag tycker det här är de bästa lästipsen. Ja.
Ja, alltså det är intressant att fundera på vad som har påverkat en och vilka böcker som har betytt någonting i det man nu kommer ihåg. Och vi som pratar om det här, det är jag Margareta.
Och jag Sigrid.
Ja, och det är vi som brukar prata om detta. Och ska du börja Sigrid?
Alltså, jag kan börja.
Ja, gör det.
Jag gjorde så här då, när vi kom på det här att vi skulle prata om våra tidiga läsupplevelser. Jag har en hylla hemma där jag har ställt det som jag kallar barnböcker, inom citationstecken lite kanske. Och så satt jag framför den hyllan på en stol och mediterade ett tag. Och för mig är det rätt självklart att hästböckerna, det var mina första stora egna läsupplevelser. Det bara är så. Jag kan inte komma förbi Jill.
Var du hästtjej alltså?
Jag var hästtjej och det är väl lite sådär. Alltså jag tänker det en gång som vuxen så skulle vi, kom jag på nu, lära oss spela tennis fick vi för oss ett gäng. Och då var det en mysig tennistränare. Vi var rätt hopplösa allihop. Men han sa man måste titta på tennis, tänka på tennis och träna tennis om man ska lära sig det. Och så var det väl lite med de här hästböckerna. Jag levde i stallet, jag läste om hästar och jag tänkte på hästar. Hästar var mitt liv.
Och då, hur gammal var du då ungefär?
7 var jag när jag fick börja. Vi bodde ganska nära ridhuset i Göteborg.
Ja.
Så att jag var 7. Och då läste jag de här gillböckerna. Det var de första jag fick och som jag läste. Och jag tror också att det är så här nu när jag tänkte på tidiga läsupplevelser. Att det är klart att de läste ju högt för mig olika böcker. Och mamma tjatade man skulle läsa Ann på Grönkulla och den här Det blåser på månen och vad de heter. Några av dem läste jag, men de betydde ingenting för mig. Jag tror att det är viktigt i en viss ålder att man får gå in i en egen värld. Och det här var min värld.
Ja, men det tror jag också absolut att man måste få göra. Och det är ingen som behöver bry sig om, tycker jag, vad den världen är för någonting. Man ska inte döma på något sätt. Men det gjorde man ju mycket när det gällde de här gillböckerna eller flickböcker överhuvudtaget. Så var det ju, den hade väl egentligen sin guldålder där från 40-talet fram till slutet på 60-talet. Då skulle flickböckerna inte heta flickböcker, utan då gick man över och skulle det vara mer sådär androgynt. Och då börjar man se ner på de här flickböckerna och hästböckerna och vad var det för någonting egentligen. Mm. Och jag läste ju Lottaböckerna och det var ju verkligen inte någonting som man skulle läsa. Och det var ju verkligen ingen tung litteratur, men man tyckte de var roliga och man kunde väl känna igen vissa saker i dem. Och så där var väl det som betydde någonting då.
Ja, och det som jag tycker varit roligt nu och som gör att jag kan rekommendera det här inför sommaren, det är att fundera över vad var det jag läste. För att, ja, alltså, man går ju tillbaks lite grann i barndom när man tar fram de här gamla böckerna som man har läst. Alltså, när du säger Lottaböcker, jag har aldrig läst några Lottaböcker. Varför har jag aldrig gjort det? Jag har aldrig läst Kitty heller. Det var många som läste Kitty. Har jag aldrig läst heller. Alltså det är som att det skiljer. Däremot har jag läst 5 böcker.
Mm.
Inte sådär så att jag kan inte säga, jag tror det var någon som hette Ann som var lite pojkaktig och så var det någon som hade flätor.
Nu var det helt fel där. Det var helt Sigrid, fel. För att jag läste 5 böckerna och jag och mina brorsor läste 5 böckerna. För det var väl de böcker man kunde läsa både flickor och pojkar, och det var ju för att det var flickor och pojkar i böckerna. Och Vi läste dem väldigt mycket. Jag tyckte det var jättespännande. Jag minns en gång, det var så spännande. Så jag kommer ihåg, jag låg på sängen hemma och jag vågade knappt vända blad, så spännande var det.
Jo, de
för
var
hur
spännande.
Skulle det gå liksom?
De åt mycket också, minns jag. Marmelad.
Och det reagerade vi jättemycket på, jag och mina brorsor, för att de somnade ofta med choklad i munnen och vi som var så jagade med tandborsten på kvällarna, vi tyckte det var något väldigt fascinerande.
Fast det är ju rätt kul när du säger att du läste, att du har bröder då. Så du läste, jag har en syster, hon är rätt mycket yngre än mig, så att mina det var egentligen ensambarnläsning. Men nu efteråt, om man då tänker tillbaka, eller om jag liksom tittar lite på vad det har tagit vägen med det här med hästböcker och så, då kan man ju ofta lägga lite könsperspektiv på det, eller hur var det med, hur påverkades flickor och fanns det pojkar, och det finns till och med, man tycker att det är lite lustigt i Sverige att det är så kvinnodominerat när det gäller stallet och så. Jill var ju tjej och sen har det varit tjejer i stallet tydligen även i moderna hästböcker. De har jag inte läst, men
men jag har inte läst hästböckerna. Jag kan tänka mig att det handlar mycket om att tjejerna i de här böckerna är ju de som är huvudpersoner och som också är duktiga. De tar väl hand, de tar väl ansvar för sina hästar och gör, jobbar. Eller vad var det som var spännande?
Alltså tjejerna är ju huvudperson, men egentligen är hästen lika mycket huvudperson.
Jaha.
Black Boy heter Jills häst och sen fick hon en häst till som heter Rapid. Och Jills bästa kompis Ann, hon hade en häst som hette Serafim. Och för mig är namnen, alltså hästarna är nästan lika viktiga som, det handlar mycket om relationen mellan flickan och hästen. Och det handlar mycket om att ta hand om hästen. Och jag kan tänka ibland att det jag lärde mig i de här böckerna, man läser tillbaka då, så det jag lärde mig, det var ju att ta hand om saker och upp på morgonen och liksom borsta manen och svansen och putsa grimman och packa väskan innan man, alltid hästen först liksom. Mm. Hästen först.
Men det var ju kul att man kände att man, alltså, fick ut någonting, lärde sig någonting. Jag kan inte säga att man lärde sig någonting utav fem böckerna. Men de här, man hade ju någon relation till de här fem varelserna, kan man säga, eller varelser. Det var ju fyra barn och en hund. Julian var äldsta pojken. Han var liksom den ansvarstagande. Så var det Dick som var lillebror och han var väl mest lillebror. Och så var det Ann som var väldigt flickig. Alltså det är ju väldigt tydliga könsroller egentligen i den här. Och sen var det då George som hette Georgina egentligen. Och som ville vara pojk. Ja, och hon hade en hund som hette Tim. Och jag tyckte väl det var George som han var väl den som man tyckte var mest spännande. Och mest kunde identifiera sig med vad den man ville vara. I alla fall jag. Och sen var de ute på massa äventyr som var spännande. Det var smuggeljakt och tjuvjakt och de var alltid nere i några grottor och fick ofta vara ensamma. De övergavs ofta utav sina föräldrar. Alltså övergavs, inte övergavs, men alltså att det hamnade i situationer där de var tvungna att klara sig själva. Ja. Och så fick de då ge sig ut på äventyr.
Men bodde de hemma hela, i de där äventyren? Alltså jag kommer inte ihåg riktigt. Men, eller gav de sig ut på veckolånga äventyr? Tält?
Ja, mycket sånt som jag också minns. Ja. Mycket tält och mycket, det var grottor och de var ofta ute i naturen.
Ja, just det.
Den här, jag hittade en här bland mina barnbarns böcker, en fembok. För tyvärr så hade det så att jag har ingen hylla med mina gamla böcker för att de blev stulna vid ett inbrott som mina föräldrar hade. Så att alla mina böcker som jag hade hemma, de är borta. Men mina barnbarn har, de hade då en som heter Fem och sjörövarskatten, och det är väl en sån typisk. Men det som är intressant är att när böckerna kom, de vi läste, de var ju skrivna på 40-talet och så gavs de ju ut under 50-60-talet. Och det var de vi läste. Och de var då översatta utav en syster till Astrid Lindgren.
Jaha.
Som hette Ingegerd Lindström hette hon.
Oj, jag visste inte ens att hon hade en syster.
Men sen på 70-talet så fick de för sig att göra nyöversättningar. Och då har jag en, den här är en nyöversättning utav en kvinna som heter Appell. I efternamn, och hon då tvättade de ut mycket. Till exempel försvann mycket av den här maten.
Jaha.
Ja, och sen har de liksom kortat ner det. Sen är det en ganska liten, tunn bok. Så att jag vet inte varför, men...
Sånt där är lite... Man vill gärna att det ska vara som det var.
Ja,
och det har jag sett på gillböckerna också. Att jag har de gamla kvar. Men jag har sett att det kommer det nya upplagor med annorlunda omslag.
Ja.
Ja. Och det vill inte jag ha. Jag vill ha de här böckerna. Men jag tänker, du som sa att du inte har några kvar. Jag har ju kvar... Jag skulle låta som jag har massor. Det har jag inte. Det kan väl vara 3-4 meter. 4-5 kanske. Med barn- och ungdomsböcker. Men när jag sitter och tittar på dem. Eller när jag tittar på dem. Jag vill inte läsa om. Det är många där som jag inte vill. Som jag trodde jag skulle vilja läsa om. Alla Maria Gripes böcker. Nej, jag vill inte läsa om dem. Och den här Tordymen flyger i skymningen. Den gick ju som radioföljetong. Ja. Och det var jättebra. Men jag har ingen lust att läsa om de här böckerna om Elvis. Eller I vår lilla stad. Eller de där som man läste och tyckte om. Och jag tycker inte ens Svarta hingsten. Alltså den här, det var ju en fantastisk historia med han och Alex som fick tämde den här hingsten efter det. Det var en stor farlig hingst som var ombord på samma skepp som honom. Och han var ner och pratade med hästen varje dag. Och när sen blev ett skeppsbrott, då hade han kommit så nära hingsten så att han kunde rädda sig tack vare att han höll i hingstens man, och så simmar de i land på en ö och så. Ja. Sen vann de en galopptävling. Men jag har ingen lust att läsa om den heller. Och det förvånar mig lite. Varför jag inte... Men däremot Jill, där har jag kan... Ja, utan till. Alltså vissa långa. Och sen har jag tagit med en annan bok som jag tänkte på när du säger att du hade bröder och läste och så. Och det är den där Edith Understad, tyckte jag skrev väldigt bra böcker. Och då har jag tagit med nu Segla Pip Larsson. Och den tror jag att... Den tyckte jag jättemycket om. Och där tror jag var lite avundsjuk. Att de var så många syskon. De var så himla fin grupp när de seglade. Alltså de var ju... Jag tror de var 5 eller 6 syskon. Jag kommer inte ihåg. Det är Desi, 2... Jag har skrivit upp dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Och så en katt som ger sig ut och seglar.
Mm.
Och de är ute en månad själva. Och de har ju klart en massa äventyr. Och det händer saker och så. Och där är också så att jag kommer ihåg. Ja, nu händer det, nu händer det. Och där blir jag sittande och läsa häromdagen då.
Men då var det lite samma sak som de 5 då, i 5 böckerna, att barnen släpptes ensamma.
Släpptes ensamma. En segelbåt,
ja.
Det är otroligt. Och det blir ju också ett tidsdokument. Och jag minns då när de säger, och kom ihåg när ni ska kasta soporna. Ni får inte slänga dem in vid stranden, utan soporna slänger ni långt ut till havs. Alltså liksom. Ja,
det var på den tiden.
Det var på den tiden. Ja. Nej, men det är mycket, och de där flytvästarna avbildade. Ja. Några korkbälten de har så. Nej, men så det tror jag var liksom en längtan efter det här stora gemensamma då som fick mig att...
Ja. Ja, men jag och min bästis, vi läste då Lottaböckerna,
ja,
som sagt. Och vi tyckte de var väldigt roliga. Alltså man lärde sig ju ingenting i dem mer än... Det var, fast jag tänkte på det nu efteråt. Jag vet att den här Ester Ringner Lundgrens sällskapet, de har ju väldigt mycket plockat fram vad som finns i böckerna egentligen, i referenser till olika kulturella saker.
Jaha, mycket, det har jag
hört. Ja. Och sånt tror jag man sög i sig, för annars, alltså Lottaböckerna är ju bara det med roliga. Och Lotta är ju en sån här kvinna, en sån här tjej som hon råkar ut för massa pinsamma situationer, men hon klarar sig alltid och alla älskar henne ändå, fast hon, ja, och det är inga äventyr. Det mest äventyrsfulla är väl att de råkar städa fel stuga eller att hon lägger lök på tårtan, och alltså det är inte...
Nej.
Men sen har hon sin, är hon så kär i Paul som är med i alla böcker, men den sak som är rolig med dem är att hon börjar skriva om Lotta när Lotta är 13 år. Så får man följa henne tills hon är 21. Mm. Så att hon utvecklas i böckerna. Så att hon är inte lika gammal i böckerna. Nej. Utan man kan växa med henne på ett sätt. Men då skulle jag ju läsa om med den här. För att jag har ju köpt några stycken då utav sällskapet. Ja. Och den heter Skärp dig Lotta, heter den här. Och där var det en sån här rolig referens till... en kulturell referens när hon är på bal. Hon dansar med notarie Andersson och då sa hon, jag fick Frödings dikt Balen i tankarna. Och så törnade vi och så struttade vi, som förvildade skottspolar skuttade vi. Och jag undrar om jag tog mig ut som Elsa Örn, baldrottningen i samma dikt. Och så nätt som Titania tippade hon, och ibland under svängarna kippade hon efter andan och bleknade till. Alltså, och det där är någonting som jag kände igen väldigt väl, för min pappa, han älskade att deklamera Fröding, nämligen. Och just den dikten, och den dikten lärde jag mig utan till en gång i tiden, Balen. Så att hon plockar in mycket sådana. Ja, hon är den här svenskläraren som hon
har. Och det går säkert in, eller det gick in. Det är sådana,
jag tror inte det. Man tänkte på det, men det gick in där på något sätt. Men som sagt, det är ju inte någonting som man kan fördjupa sig i. Och hon har en god vän, Gigi, som är väldigt ordentlig då. Och jag vet inte, jag kunde aldrig riktigt identifiera mig med Lotta, för jag har aldrig varit en sån där figur som har, men det kände jag mig nog mer igen i den här, hennes kompis där, Gigi, som var mer ordentlig och som hade lite blick på henne och så att.
Men det är det där med att identifiera sig. Jag tror Jill var väl för mig lite drömmen. Hon fick ju en egen häst och bodde på landet, och hennes mamma var författare och skrev gräsliga böcker. Men där är ju också det där, apropå, för att hon hade ju en kompis som hette Diana också, som hade en bror som hette James, tror jag. Och där fanns det lite gnabb, men då sa de ifrån till James när han skulle ta för sig lite mer. Så det fanns väl lite det där kvinnlig styrka, och det säger man ju, alltså det, kvinnor får ju lära sig mycket i stallet. Det är inte något gull precis.
Nej, det har man ju förstått.
Alltså, sen när jag började titta nu på de här tidiga läsupplevelser, då kan man ju säga, då kan man ju titta på allt detta, och så kunde jag tänka på vad mamma ville att jag skulle läsa, för det var ju viktigt att man skulle läsa på den tiden, och hon tjatade om det där, som sagt. Det blåser på månen, jag har fortfarande inte läst, men däremot har jag ju läst Ann på Grönkulla som vuxen dock. Men sen kom jag på det här att vad jag gick liksom över till vuxenböcker. Alltså jag läste rätt mycket Erik Maria Remarque. Och hur det kom på Västfronten, inte ett nytt, läste jag. Det var, tyckte jag var helt fascinerande. Och då läste jag resten av hans böcker också. Och sen bodde jag på olika ställen i hälsade på släktingar. Och då, på ett ställe fanns det den här boken om Evert Stenmark. Vet du det?
Nej, vet jag inte.
Ripjägaren, en ripjägare berättar. Och den läste jag ju om varje gång jag bodde där. Och jag bodde ju där ett par, tre gånger om året säkert. De var uppe i Värmland och skickade dit mig på sportlov och jullov och så. Och han åkte med sin, på skidor, jagade riper, hade fyra döda riper i ryggsäcken när det kom en lavin. Och han fastnade under den. Och sen satte han upp skidstav med biobiljett på. Och hoppades att någon skulle komma och rädda honom. Och jag tror det var på 8:e dygnet så kom det någon och räddade honom. Och eller det var hans bror som såg det, så tog de bort brodern. För de var ganska övertygade om att Evert Stenmark skulle vara död. Men han överlevde ju. Och sen finns det en, ja, om man googlar på Evert Stenmark får man mycket information. Så jag var ju inte ensam om att läsa denna. Men det läste jag gång på gång på gång. Och det har jag tänkt på efteråt att, det måste ju liksom, det handlar ju om tillgänglighet på något sätt. Det stod en bokhylla där och så tog man den här boken som då,
Men det var ju väldigt spännande, det var ju också någonting som hade hänt. Och han överlevde också varje gång, och det var ju skönt att han gjorde det varje gång jag läste den.
Han förfrös fötterna så han fick flygas till Uppsala.
Men det här med tillgänglighet som du sa, det är ju också någonting som är viktigt, för att jag plockade ju mina föräldrars bokhyllar då förstås, och då en av de första böckerna jag läste, jag kom också väldigt tidigt in på vuxenlitteratur, det var Somerset Maugham's bok Teater, en roman som han som handlar om skådespelare i England, i London någon gång på 20-talet eller så. Vad jag fick ut av den minns jag inte, men jag blev väldigt fascinerad av Somerset Maugham, för han skrev såna jättefina spännande noveller. som jag blev väldigt fäst i. Och jag läste många av honom. Jag läste allt som fanns på biblioteket. Och sen när det tog slut därefter Samuel Seth Moum, så kom nästa författare som heter Guy de Maupassant. Och då fortsatte jag med honom ett tag. Ja. Men just Samuel Seth Moums noveller, han skrev till exempel Trollträdet. Är en sån där samling som jag nu plockade fram och som jag har kvar. Och tänkte, håller de novellerna? Ja, ja. För han, Samuel Seth Moum,
han hör ju inte om honom nu.
Nej.
Och han, jag har inte hört talas om honom då, jag vet inte.
Nej, han är också en sån där som är glömd. Och han kom aldrig riktigt in i de här fina litterära rummen. Han var lite utanför. Han var ju dramatiker och han skrev ju jättemycket. Och han föddes ju då på 1874 och så dog han 65, och han skrev de novellerna som jag läste, de skrev han ju mest på 20-30-talet, och det var ju från den tiden. Han är ju engelsman,
ja,
och väldigt brittisk, och jag kan se framför mig hur han sitter där, de åker ut till de här engelska kolonierna i Främre Orienten och där bortåt, och så sitter han på däck på någon sån där passagerarfartyg över Indiska oceanen eller i någon foyerhotell. Ja, det är det inte romantiskt. Ja, det är en sån speciell exotisk miljö, för han skrev väldigt mycket från exotiska miljöer, och det var väl det som var spännande. Men han sitter som den här observatören och så beskriver han vad han ser eller om de här människorna, och de är ju väldigt udda. Och det är liksom, och kan man då se det som ett tidsdokument som man kan bortse lite grann, för man har ju en annan syn på kultur idag, alltså olika kulturer, olika människor och även könsroller. Så jag läste om henne, jag läste den med stor förtjusning fortfarande.
Hur hittade du den då? Stod de i hyllorna hemma?
Ja, den första som jag hittade var ju då den här romanen.
Ja.
Och sen så stod det kanske någon mer, det minns jag inte. Men sen gick jag till biblioteket, för jag blev så förtjust.
För då tänker jag så här, va? Jill, det är lite gulligt, för det står det nästan på alla mina, vem jag har fått dem ifrån, i julklapp. Jag tror inte de fanns på biblioteket, jag vet inte. Edith Understad, det fick jag av mamma. Hon tyckte att det var bra. Det är ju Kastrullresan och Mormorsresan och Farmorsresan och allt det där. Hon var ju jätteduktig. Också bortglömd. Och sen den där Stenmark som jag tog som exempel. Och även på Västfronten, inte ett nytt, tror jag vi hade hemma. Men sen när man gick vidare i läsningen, då kan jag ju se framför mig. Först där vi bodde i Göteborg, då var det en bokbuss som kom. Men sen var det ett bibliotek, som ett folkbibliotek. Och då minns jag, då var det barnböcker till vänster och vuxenböcker till höger när man kom in.
Mm.
Men det där med tillgänglighet är ju jätteviktigt. Annars så då, ja, jag tänkte, nu får vi säga hurra till alla bibliotek.
Ja, absolut. Och mamma besökte biblioteket. Men jag hittade till exempel i bokhyllan hemma också Irja Brovallius. Som ju skrev om bondesamhälle i Närkel. Och sen jag också gillade henne. Jag gillade proletärförfattarna väldigt mycket.
Jag läste Moa Martinsson ganska tidigt.
Ja, och jag läste Ivar Lo-Johansson, älskade. Jag läste jättemycket av honom. Jan Fridegård, Moa Martinsson förstås.
Men vad var det som fick oss att läsa alla? Och varför läste jag Västfronten? Krigsskildringar?
Det gjorde jag också. Västfronten är inte ett nytt. Och den måste ha stått i bokhyllan hemma. För den, jag har ett väldigt sönderläst exemplar. Jag minns att jag var så fascinerad av det här. Krigsskildringen då från första världskriget. Alltså, och du läste den också. Och sen tycker jag också det är lite kul, jag vill bara kommentera det, att du har inte heller läst den där Det blåser på månen. Jag har också ett oläst ex.
Ja.
Det är en sån där.
Vi kunde läsa den någon gång kanske. Den var inte så länge sedan de satt upp den som teater.
Nej, precis.
Kulturhuset i någonstans, jag minns inte var.
Nej, jag såg också.
Dina och Dorinda heter huvudpersonerna.
Vi kanske ska ta oss an det någon gång, Sigrid.
Ja, men där mådde han på Grönkulla som de tjatade om. Det kan jag förstå. Och mitt ex, där är det, står det faktiskt. Det var min mormors bok. Och där har ju funnits en jättefin tv-serie som heter Anne with an E. Och den har jag ett barnbarn som har sett varenda avsnitt ihop med sin pappa. Anne with an E. Jag har också sett några avsnitt.
Ja.
Fantastiskt fin inspelning. Alltså.
Okay.
Så att, och det kan man ju tycka är lustigt. Vad är det? Vissa böcker som bara håller så, va? Ja. Däremot Jill, det läser folk inte nu. Jag vet inte varför riktigt.
Men det som är kul tycker jag, att femböckerna pratar man ju om i olika sammanhang. Och det spelades in på 90-talet så var det någon serie i England då också på den serien. Men den, när de kom, det var ju sådana där böcker som var ju så förskräckliga, tyckte man, på biblioteken. Ja. Och man fick ju inte ha dem. Och likadant över Lotta-böckerna var ju också sådana där som man såg ner på som barnen bara älskade och läste.
Men där är det ju viktigt. Jag kan ju hävda att det är viktigt att man får upp läsfarten. Och där fanns det ju... Det finns ju forskning som visar det där med just serieböcker. Alltså böcker där det kommer flera stycken efter varandra. De är ju extra lästlästa, för då vet man liksom vad ska hända. Ja. Och då får den som läser får upp läshastigheten. Det fanns till och med någon som åkte runt och föreläste om det. Ja. Man skulle mäta då hur många centimeter man kunde läsa. Och så ta tiden och så ser man fick upp farten. Ja. Och som hävdade att det är precis som att jogga. Ja.
Men det fanns ju någonting...
Jag läser ju snabbt alltså.
Mm. Förlåt.
Nej.
Ja, nej men det fanns ju också någonting väldigt bra på den tiden. Det finns väl kanske fortfarande, jag följer inte med det. Men det fanns ju de här illustrerade klassikerna. Och vi hade hemma, vart de nu kommer ifrån. Alltså det var ordentliga pärmar, ordentliga böcker. Inte serietidningar utan böcker. Och det var ju, och de läste man ju. Det var Robinson Crusoe och det var Greven av Monte Cristo. Och det var Ringaren i Notre Dame. Mm. Som man läste, men de minns jag gjorde intryck verkligen. Alltså, jag ser den där bilden framför mig, Greven av Monte Cristo, när han rymde från fängelset och kastades ut genom fönstret. Och, det var, så det fanns ju också. Så det fanns ju väldigt mycket blandat.
Så nu så är vår älsklingsboken, vår rekommendation nu inför sommaren, är att man går och funderar, sätter sig ner och stirrar rakt ut och funderar på vad man började med att läsa. Och sen tar till sig och läser någonting. Och sen också, som sagt, varför läste jag det här? Hur kom jag vidare och vad betyder det?
Ja, vilket intryck har de gjort?
Ja, precis. Är det tack vare Jill som man... Klipp på gräset och rensa rabatter, eller vad beror det på?
Jag vet, sånt kan man sitta och klura lite på. Vi säger tack och hej för idag.
Och för den här läsåret.
Det här läsåret.
Så ses vi i augusti.
Det gör vi.
Okej, hej då.
Hej.